Du lyssnar på Radio Allmännyttan, en podd om bostäder, politik och samhälle. Med hög ränta och hög inflation, hur ser det ekonomiska läget ut för kommunerna och de kommunägda bostadsföretagen? Hur räntekänslig är allmännyttan? Frågan går till Erik Törnblom på Kommuninvest. Intervjuare Helene Ahlberg.
Då säger jag välkommen till Radio Allmännyttan, Erik Törnblom.
Tack så mycket.
Du är tillförordnad forskningschef. Eller vad är din hela titel?
Ja, men jag är tillförordnad forskning- och utbildningschef på Kommuninvest.
Och vad gör en tillförordnad forsknings- och utbildningschef?
Ja, men framförallt så skriver jag tillsammans med mina två kollegor Mattias och Viktor rapporter som berör kommunsektorns ekonomi och finansiering och områden som är närliggande helt enkelt. Vi gör olika typer av analyser som bland annat mynnar ut i en blogg som vi skriver varannan vecka. Och så är en del ute och presenterar de resultat vi har kommit fram till.
Mm. Och Kommuninvest, lite superkort för den som kanske inte tänker på Kommuninvest varje dag.
Ja, men vi är kommunsektorns ledande kreditgivare och även då de kommunala bostadsföretagens största långivare. Vi ägs av våra 294 medlemskommuner och medlemsregioner. Vi har då inget vinstsyfte utan allt överskott som vi gör går tillbaka till våra ägare helt enkelt. Och idag har vi en utlåning som är närmare 500 miljarder kronor. Så det motsvarar ungefär 60% av kommunsektorns låneskuld.
Mm. Idag så tänkte jag att vi skulle prata lite om det ekonomiska läget. Det är ju lite kärvt i landet i största allmänhet och för fastighetsbranschen i synnerhet.
Mm.
Hur kärvt kommer det att bli?
Ja, det kanske blir ett tråkigt ekonomsvar här, men hur kärvt det blir styrs i mångt och mycket av hur snabbt inflationen kommer ner och hur mycket Riksbanken behöver höja räntan för att inflationen ska just falla ner mot 2%-målet. Just nu tyder ganska mycket på att vi är nära räntetoppen, men tittar man på marknadens prissättning så tror man kanske ändå att det kommer en höjning till med 25 baspunkter här i november. Sen får man inte glömma bort att syftet med de här räntehöjningarna är ju att dämpa efterfrågan i ekonomin, så att vi ska ju ha det lite kärvt för att man ska kunna komma rätta till inflationen eller med inflationen. Samtidigt vill man ju såklart inte knäcka ekonomin i någon större utsträckning, så att det där är ju en svår balansgång. Men tittar man på de flesta prognoser just nu så tyder ju de på att ja, vi får en negativ tillväxt i år och en svag tillväxt även nästa år. Men att arbetsmarknaden ändå håller emot bättre än vad man kanske initialt trodde. Så att det ser väl ut just nu som att den balansgången ändå håller.
Mm. Men man kan inte klämma ur det. När är det bortom nådd?
Den är svår liksom, utan vi får ju räkna med att vi har lågkonjunktur nu. 23, 24, kanske 25 åtminstone. Sen exakt hur långt den håller i sig är ju jättesvårt att säga på den horisonten. Men att det blir några tuffare år, det får man nog räkna med. Men den akuta fasen är väl egentligen så länge räntan stiger och inflationen är så här pass hög.
Om du tar på dig dina spekulationsglasögon då, hur länge kommer räntan att stiga?
Ja, men jag tror att vi har ingen avvikande åsikt mot det som prisas i marknaden egentligen. Så jag tror kanske att vi får räkna med en höjning till. Sen är ju snarare frågan vad som händer efter det. Tittar man på Riksbankens prognos så visar ju de på att räntan kommer ligga kvar på en ganska hög nivå ganska länge. Medan tittar man på Konjunkturinstitutet eller andra bedömare så förväntar de sig att räntan kanske kommer att sjunka lite snabbare. Så att jag tror att räntetoppen är nära och jag tror väl ändå att vi kanske kommer att få se sänkningar lite tidigare än vad Riksbanken själva signalerar i sin kommunikation.
Det vill säga, när då?
Ja, men det är svårt att säga om det sker under 2024 redan. Det beror ju helt och hållet på vart inflationen tar vägen.
Det är ju lite som en folksport bland ekonomer, tycker jag det verkar som, att klaga på Riksbanken att de alltid gör fel. Själv vet man lite bättre. Tillhör du det gänget som tycker att Riksbanken gör fel? Liksom?
Ja, men alltså Riksbanken har ju som uppdrag att hålla inflationen på en låg och stabil nivå. Och för att göra det så behöver man ju höja räntan. Det är ju det primära vapnet man har mot inflationen. Sen kan man alltid diskutera. Penningpolitiken verkar ju med viss eftersläpning och man kan alltid fråga sig om man ska ha is i magen nu och vänta in de effekterna av de räntehöjningar som redan har skett. Men då har man ju också kronan att ta hänsyn till. Avviker man i räntesättning mot framförallt ECB så kan ju det påverka kronan i en negativ riktning. Så att jag är ödmjuk inför att de har ett tufft uppdrag i den här balansgången kan man säga.
Kommunägda bostadsbolag ägs ju per definition av kommuner. Och bostadsbolagens situation påverkas av kommunernas ekonomi.
Mm.
Så hur ser kommunernas ekonomi ut just nu?
Mm. Nej, men kommunerna har en väldigt, alltså kommunsektorn har en tuff situation nu, att precis som alla andra sektorer så drabbas man hårt av inflationen. Och den slår igenom på flera olika sätt. Men för kommuner och ännu mer för regionerna så påverkar ju pensionskostnaderna kanske allra mest. Och det är för att man har en pensionsskuld som värdesäkras med prisbasbeloppet. Så att den följer i princip inflationen. Så det är liksom den största påverkan. Slår allra hårdast mot regionerna men även mot kommunerna. Och sen har man ju såklart den allmänna prisökningen påverkar även kommunerna. Och även om man nu fick tillskott i statsbudgeten nu inför nästa år, så ingen sektor kommer ju att kunna bli fullt kompenserad för det här ekonomiska läget. Så det innebär att det kommer att vara ett par tuffa år även för kommuner och regioner.
Borde det ha varit mer tillskott i budgeten?
Ja, alltså det där är svårt. Det är så många saker som spelar in här. Det är klart att det skulle ha behövt mer tillskott för att man skulle kunna kompensera för de kostnadsökningar man har haft. Men givet att regeringen ändå vill lägga en relativt balanserad budget som man inte vill ska spä på inflationen, så finns det ju inte utrymme att kompensera alla sektorer fullt ut. Däremot så kan jag tycka kanske att fördelningen mellan kommuner och regioner skulle kunna gått lite mer till regionerna, för de påverkas allra mest av just de här ökade pensionskostnaderna.
Mm. Och från andra hållet då så påverkas kommunernas ekonomi av bostadsbolagens.
Mm.
Jag läste i någon av era rapporter att bostadsbolagens upplåning motsvarar 40% av kommunsektorns låneskuld.
Ja, det stämmer. I runda slängar. Det är lite svårt att få ut det där på decimalen, för att mycket av det som bostadsföretagen lånar upp gör man också via kommunens internbank. Så att det kan vara så att kommunen lånar av Kommuninvest och sen vidareutlånar man till sitt bostadsbolag då. Men när vi har nystat till det där så får vi fram den siffran. Ungefär 40% av skulden finns i de allmännyttiga bostadsföretagen. Och det är ju inte så konstigt. Jag menar, fastigheter är ju en väldigt kapitalintensiv verksamhet. Och man har dessutom byggt väldigt mycket i relativt vad man har gjort tidigare under 2010-talet. Och framförallt senare delen av 2010-talet. Och det har ju krävt såklart kapital och ökad upplåning.
Sett över närtid, har den kommunala låneskulden växt?
Ja, det beror just lite på vilket perspektiv vi tar. Tittar man återigen på 2010-talet så växte skulden ganska markant och ganska mycket varje år. Och det berodde ju på att vi hade flera faktorer som drev åt samma håll. Vi hade en väldigt stark befolkningstillväxt. Vi hade också en förändring i befolkningsstrukturen som gjorde att vi hade en ökad efterfrågan på välfärdstjänster och även på välfärdsinvesteringar. Bostadsbyggandet var relativt högt, framförallt under andra delen där. Och dessutom var pengar väldigt billigt under den här perioden. Så att det var mycket som drev åt samma håll. Och dessutom hade man stora renoveringsbehov. Både i allmännyttan, i befintliga fastigheter som ofta byggdes under miljonprogrammen. Men också i den kommunala infrastrukturen. Så att det var liksom ett antal faktorer som drev åt samma håll. Och då ökade också skulderna. Nu ser vi att sen 2020 så har ju skulderna legat. Alltså de ökar i kronor och ören fortfarande, men det mest intressanta är ju hur skulden utvecklas i förhållande till betalningsförmågan, alltså i förhållande till intäkterna i kommunsektorn. Och där har skulden faktiskt fallit tillbaka de två senaste åren. Däremot har ju räntekostnaderna ökat. Så att under 2010-talet hade vi ökad skuld men faktiskt minskad räntekostnader för att räntan var så låg och sjunkande. Nu har vi en stabilisering på skuldnivån men en mycket större effekt av räntekostnaderna på ekonomin i kommunerna och kanske framförallt i de kommunala bostadsföretagen.
Mm. Ni gjorde ju en rapport här förra sommaren om just de kommunala bostadsbolagens räntekänslighet.
Mm.
Är den hög? Hur är räntekänsligheten?
Ja, jo, men den är ganska hög. Det får man väl ändå säga. Och det beror ju på just det här som vi pratar om, att man har byggt ganska mycket under en tid och man har renoverat en del, och även om man har kunnat haft relativt goda resultat och självfinansierat en del de egna kassaflöden, så har man också behövt öka upplåningen. Så därmed blir räntekänsligheten ganska hög. Fastigheter är en kapitalintensiv verksamhet som generellt har hög belåning, och det ser vi också på även de privata fastighetsföretagen drabbas ju ganska hårt i den här räntemiljön. Sen ska man ju säga att det finns ju väldigt stor skillnad mellan bolagen också i hur man drabbas. Så det beror ju både på hur hög skuldsättning man har, hur goda marginaler man har initialt och vilken räntevinning man har i skuldportföljen, om man har korta eller långa lån helt enkelt.
Ni skrev att 30% av bostadsföretagen får räntekostnader som överstiger hälften av deras rörelseresultat. Är det anmärkningsvärt?
Jag menar, det är en hög räntekänslighet, det tycker jag, och det var ju därför också vi valde att titta på just den här, alltså just bostadsföretagen, för att vi såg att det är en del av kommunsektorn, när vi tittar på kommunsektorn inklusive bolagen som drabbas i den här miljön. Samtidigt är det väldigt lätt att stå här och vara efterklok. Det var ju ingen, inklusive centralbankerna, som så sent som i slutet av 2021, början av 2022 trodde på en utveckling som var ens i närheten av det vi har sett. Och vi ska ju också komma ihåg att de här räntekänsligheten finns ju här för att man har lånat för att bygga bostäder, vilket har varit väldigt bra ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, att vi har haft bostadsbrist. De kommunala bolagen har byggt på många orter, vilket har möjliggjort tillväxt och inflyttning. Så att det ska man också ha med sig. Men med det sagt, så ja, räntekänsligheten är hög, och det finns vissa bolag som har en väldigt hög räntekänslighet.
Om man tittar på en graf i den här rapporten så ser man att räntekostnad per kvadratmeter, då tar den här stapeln för ökningstakten ett rejält skutt upp för 2023. Och sen så droppar den igen då som prognos. Fast själva krontalskurvan fortsätter att stiga. Skulle du ha ritat den likadant om du gjorde den nu som du gjorde då i juni?
Ja, i stora drag skulle prognosen se ungefär likadan ut. Anledningen att vi får det här genomslaget 2023, det är att men dels finns det en ganska kort räntebindning i kommunsektorn och även i de kommunala bostadsbolagen generellt. Men det finns också en liten skev fördelning, att mycket förfaller av lånen förfaller här första året. Tittar man på hela kommunsektorn så är det ungefär 25% som omsätts då av lånen inom 12 månaders period. Så det är ju att man får ett ganska stort genomslag relativt snabbt. Och sen fortsätter ju räntekostnaderna öka, men då som du berättade i lägre takt. Så att det mönstret skulle behållas även om vi gjorde prognosen med dagsfärsk data. Däremot skulle nivåerna faktiskt vara ännu lite högre då, eftersom marknadsräntorna har stigit lite mer jämfört med i juni då vi gjorde den här kalkylen.
Mm. 38% av bostadsföretagen kommer behöva sätta om lånen enligt Sveriges Kommunitas.
Ja, men det är till och med mer än kommunsektorn som helhet. Så, ja.
Men det verkade lite kluvet, för att din eller er slutsats var att mindre bostadsbolag, de påverkas mest av ökade räntekostnader. Men de har hög skuldsättning och låg vinst, och de har kort bindningstid.
Ja, det där är ju lite...
Varför är det så liksom?
Ja, det var ju kanske något som vi inte hade förväntat oss. Tänker man, alltså i något sorts teoretiskt perspektiv, så tänker man ju att ett bolag med låga skulder och bra marginaler skulle kunna kosta på sig att ha en kortare räntebindning. För det, i alla fall om man tittar historiskt, har ju liksom en kort räntebindning visat sig över tid vara billigast. Men den är också mycket mer volatil i räntekostnader, för man följer ju med svängningar i marknadsräntorna mycket närmare. Medan alltså man har då liksom tajta marginaler och en hög skuldsättning, så kanske man behöver försäkra sig och ha en lite längre räntebindning. Det är ju ungefär samma som vi tänker på hushåll. Alltså ett hushåll med låga marginaler och en hög skuldsättning kanske behöver binda räntan när det har flera lån med olika bindningstid, så man inte får räntesmällen på en gång och på kort sikt. Så det var väl en lite förvånande upptäckt, kan vi tycka, att vi såg det sambandet. Sen skulle vi säga att anledningen att de små bolagen drabbas hårdast, det största orsaken är ju faktiskt att man har låga marginaler. Har man väldigt svaga resultat så slår ju även en ganska modest ränteökning på det resultatet. Men man har också, som du säger, i alla fall på gruppnivå, en kortare räntebindning. Sen skiljer ju det här också lika mycket inom grupperna. Men generellt så såg vi det sambandet, vilket förvånade oss lite.
Och på motsvarande sätt så hade stora starka bostadsföretag då längre.
Ja, något längre räntebindningstider, stämmer.
Det förvånade dig också?
Ja, men lite så. Sen när man börjar nysta i det, så jag vet ju inte vad det här beror på. Man kan ju ha hypoteser om det skulle kunna handla om kompetens. Kanske att de stora bolagen har lättare att samla finansiell kompetens kring de här frågorna. Men det kan ju också vara en paradox, jag tänker, att som jag sa tidigare, att på väldigt lång sikt kan det vara billigare att ha en kort räntebindning. Har man då svag ekonomi och räntan har varit låga i 10-15 år, så kanske man tänker att ja, men när den är låga framöver så kommer vi att ha en lägre kostnad på det här. Men sen då när allting tvärt svänger om, så har man då istället en hög räntekänslighet och kan få som vi visar här, en markant resultatpåverkan i ett sånt läge.
Skulle du liksom rekommendera alla små bostadsbolag med hög skuldsättning att då binda på lång tid?
Jag tror så här, att man ska vara försiktig med att ge allt för detaljerade råd så, utan jag tror att varje bolag måste se till sin egen finansiella ställning, sina investeringsplaner framåt och göra sina kalkyler på liksom hur en ränteuppgång skulle slå på deras ekonomi. Så att man måste ta sina egna beslut, och mitt medskick är väl att ta de besluten på välgrundad statistik, att faktiskt testa de här i kalkylerna. Vad händer om räntan går upp? Vad händer om min ekonomi? Kan jag acceptera det, eller är det för stora slag? Om det, man tycker att det är för stora slag, så är det en god idé att öka räntebindningen och låna på längre löptider. Men generellt kan man ju uttala sig så att generellt, så har man en svagare ekonomi och högre skulder, så skulle jag ju tycka att generellt sett borde man ha lite säkrare portfölj, lite längre räntebindning generellt. Men det är beslut som måste tas i varje enskilt bolag naturligtvis.
Och det är kanske inte bästa läget att binda på lång tid just nu, eller?
Ja, det är jättesvårt att säga. Det beror på, helt enkelt. Alltså den information som, all information som marknaden har finns ju i marknadens prissättning. Så just nu ser det ju faktiskt ut som att de längre löptiderna är ju faktiskt billigare än de korta löptiderna. Men det bygger ju också på att marknaden prisar in att räntan ska höjas nu, kanske 25 punkter till som jag var inne på, och att den sen ska sänkas. Men om det blir så eller inte, det vet vi först i efterhand, men det är så som marknadens prissättning ser ut.
Men summa summarum då, hur illa kan läget bli för just bostadsföretagen som är högt belånade?
Nej, men det är klart att det kan bli kämpigt om räntan skulle gå upp mer än vad man förväntar sig. Framförallt för de bolagen som har en hög räntekänslighet. Sen får man inte glömma bort att det är bara en komponent. Utan hur tufft det blir beror ju också på hur man lyckas i hyresförhandlingarna. Om man lyckas pressa ner driftskostnader, hur man gör med underhåll och sådana saker. Så att det finns ju flera aspekter i den kalkylen. Men det är klart att skulle räntan bli högre än väntat, så skulle just räntekomponentens effekt på resultatet bli än större än vad vi kom fram till här i rapporten. Sen får man ju se det på, alltså man kan ju se det dels på bolagens ekonomi, och sen så kan man ju också se de här effekterna på bolagens möjlighet att investera för framtiden. Och den ser ju väldigt tuff ut nu. Även om man skulle kunna vända på, alltså att räntan börjar plana ut, till och med gå ner lite grann, och inflationen trappar av, så kan ju det lätta trycket på bolagens resultat. Men för att man ska kunna investera, så man får inte glömma bort att inflationen sjunker betyder inte att priserna sjunker, utan att ökningstakten av priserna sjunker. Mycket tyder på att man fortsatt kommer att ha högre kapitalkostnader och högre byggkostnader än vad man hade innan den här utvecklingen tog fart. Och dessutom så har vi en lägre efterfrågan i ekonomin på grund av räntehöjningarna och den effekt det har på konjunkturen. Så att bostadsbyggandet är kanske mer orolig för på lång sikt.
Och där har ju väldigt många dragit åt svångremmen och pausat, stannat, upphört med sina byggprojekt beroende på var i skedet man är. Mm. Gör de rätt då?
Ja, alltså utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv så finns det kanske inte så många alternativ. Alltså ska man bygga idag och göra det enligt affärsmässiga principer, så är det väldigt, väldigt svårt på väldigt många håll. Så på det sättet så tycker jag att man gör rätt. Sen finns ju behov av bostäder på väldigt många orter, och det finns ju en politisk vilja att bygga, framförallt i expansiva orter, inte minst i norr, där vi ser nu de stora företagsetableringarna, där privata bostadsbyggare kanske inte längre har möjlighet. Så finns en förväntan att allmännyttan ska kliva in. Men det där är ju en jättesvår avvägning för de allmännyttiga bostadsföretagen. Att såklart man behöver ha kalkyler som går ihop, men samtidigt finns det ju då ett politiskt tryck att bygga.
Men om fler slutar bygga, så kanske det går att sänka byggkostnaderna lite.
Jo, men det är klart att
arbetskraft och tickar liksom inte har något att göra.
Ja, det är klart att det borde kunna pressa priserna. Men det är också en balansgång, att drar man åt för mycket så kommer det inte bara kunna vara att trycka på en knapp och starta igen. Utan finns det ju många underentreprenörer och leverantörer som kanske inte finns kvar ens. Så att det där är ju en jättesvår balansgång. Så en viss nedgång skulle kunna pressa priserna, och det är det som är tanken, att dämpa efterfrågan och konjunkturen för att få ner priserna. Och det skulle även kunna påverka byggpriserna. Men gör man det för mycket så kan man ju få andra strukturella problem i den branschen.
Och spekulera om inflationen, det är som att spekulera om räntan.
Ja, det är väldigt svårt. Alltså det är ju mycket tyder ju på att inflationen kommer att komma ner mycket på grund av de här baseffekterna. Att man jämför helt enkelt 12 månader tillbaka med en period nu då inflationen redan var hög. Så mycket tyder på att inflationen kommer att komma ner. Sen är väl den stora frågan i vilken takt, och hur mycket kommer räntan att behöva höjas ytterligare, eller hur länge kommer de behöva ligga kvar på en hög nivå för att hålla inflationen i schack. Och sen kan det såklart komma nyheter i form av ytterligare geopolitiska spänningar eller andra saker i vår omvärld som gör att det här påverkas åt ett eller annat håll.
Mm. Energipriserna verkar i alla fall som att de inte blir lika höga i vinter.
Nej, men elpriserna har ju varit något som är väldigt positivt för inflationen nu. Så det är klart en klart positiv faktor och signaler om att vi förhoppningsvis inte får en sån här topp i elpriserna under den här vintern. Å andra sidan har oljepriserna stigit lite grann. Det är inte vi fullt lika utsatta för här i Sverige eftersom vi inte värmer våra hus med oljepannor och sådär. Men det, ja, det kan finnas saker som påverkar det här åt båda hållen.
Mm. Och konsulttjänster går inte ner i pris, talas om.
Nej, inte än i alla fall. Men vi får se vad som händer framöver.
Men om du skulle ge ett ekonomiskt råd till ett stort företag, bostadsbolag och ett till ett litet, vad skulle det vara?
Ja, det är en svår fråga. När det gäller resultaten på kort sikt så finns det väl kanske allra mest att göra på kostnadssidan. Och det är helt enkelt att gå igenom och försöka få en bra kostnadskontroll. Men det är ett generellt råd som kanske inte hjälper så många. Det tror jag bolagen redan idag jobbar stenhårt med, helt enkelt. Sen på längre sikt såklart med investeringskalkylerna är det ju ett jättesvårt läge. Och jag tror att det blir svårt att få igång byggandet om man ska göra det med bra kalkyler. Där tror jag faktiskt att det kommer behövas någon typ av stöd faktiskt från regeringen i något läge.
Ett nytt statligt investeringsstöd eller något
ja,
annat?
Jag tänkte inte ge mig in i vilken typ av politiskt stöd man ska ge. Men det är klart att jag tror att tittar man på de kalkyler som finns nu framåt med fortsatt höga räntor, om än det kanske toppar snart, och höga byggpriser och dessutom en vikande efterfrågan, så är det väldigt svårt för mig att se att man kan bygga under de premisserna. Sen om det är liksom stöd på utbudssidan eller stöd på efterfrågesidan eller något annat strukturellt man ska reformera, det, den diskussionen överlämnar jag åt andra att föra.
Ser ni att bostadsbolagens låneskulder växer, alltså förutom att räntan, kommunernas låneskulder låg ungefär likadan, men hur ser det ut för bostadsföretagen?
Ja, men vi ser faktiskt att tittar man samlat på de investeringar som görs i kommunal förvaltning och de som görs i bolagen, då är det både bostadsbolag, energibolag och annat, så har de varit ungefär lika stora. Nu får man en liten övervikt faktiskt att investeringarna i den kommunala förvaltningen är lite högre än i bolagen, och det har varit lite tvärtom förut. Så vår prognos pekar egentligen på att vi tror att det blir mindre investeringar i bolagen, just kopplat till att många av bolagen ska ju drivas med affärsmässiga principer. Det är svårare att få ihop investeringskalkylen, medan en kommun som verkligen måste ha en ny skola för att man har ett underlag eller ett nytt äldreboende kommer att bygga ändå. Så vi tror att det kommer att svänga om lite, och det kommer ju också att minska upplåningsbehoven lite grann hos bostadsföretagen, tror vi. Så att, och det beror på att man helt enkelt investerar mindre. Sen kan ju det få viss eftersläpning, att projekt som redan är påbörjade gör man klart, men man startar inte så många nya projekt. Samtidigt så blir ju de projekt som faktiskt genomförs blir ju dyrare på grund av inflationen, och självfinansieringsgraden, alltså hur mycket av investeringar man kan finansiera med egna kassaflöden, kommer att sjunka. Så det är en svår balansgång det där, men vi tror ändå att bostadsbyggandet kommer att gå ner så pass mycket att upplåningsbehoven kommer att minska lite de närmaste åren i bostadsföretagen. Men det finns massa osäkerheter i en sån prognos naturligtvis.
Men man ser alltså redan nu att bostadsbolagen har dragit åt svångremmen hårdare så att säga än kommunala förvaltningar.
Ja, jo, men det tycker vi att se i data, och sen tittar man på bostadsbyggandet på statistik som finns, så ser man att det går ner väldigt, väldigt kraftigt. I den statistiken ser vi ju dock inte om det finns en skillnad mellan privata företag, hur mycket de drar ner och hur mycket era medlemmar drar ner på investeringarna. Men vi tror ju att vi kommer att se en nedgång i bostadsinvesteringarna både på den privata sidan och för de kommunala bostadsföretagen.
Ja, det tyder enkäter som Sveriges allmännytta har gjort bland medlemsföretagen också. Men är det enbart dystert för de bostadsbolagen? Finns det liksom inga ljusningar i sikte?
Ja, men det är en bra fråga. Det blir ju lätt att man blir en dysterkvist när man står och pratar om de här frågorna. För det är ett tufft läge och det är ingenting man ska sopa under mattan. Men man kan också konstatera att under den period när man investerade mycket, alltså 2010-talet framförallt, både i kommunerna och de kommunala bolagen, så hade man generellt sett väldigt bra resultat. Man har haft en relativt hög självfinansieringsgrad och under pandemin så gjorde ju kommunsektorn som helhet rekordresultat för att man fick stora statsbidrag. Och exempel soliditetsnivåerna har varit stabila och till och med ökande i många kommuner. Så att man kommer ändå från en ganska stark period, tycker jag man ska med sig. Sen har ju såklart skulden också ökat under den här perioden så att man har en hög räntekänslighet. Men allt som allt så har man ändå lyckats investera med en bibehållen finansiell styrka fram tills nu då. Nu utmanas ju den, men man har ändå en ganska positiv period bakom sig i kommunsektorn.
Så, vad är slutsatsen av det då? Alltså?
Men slutsatsen är att man i alla fall börjar från en ganska stark position. Sen kommer det här ändå att bli väldigt, väldigt utmanande. Men man har byggt upp eget kapital under en ganska lång tid. Och hade man inte gjort det så hade ju räntekänsligheten och skulderna varit ännu högre. Så att det är ju positivt på det sättet att man ändå haft en god ekonomi under ganska, ganska många år här.
Mm. Det positiva är att det skulle kunna ha varit värre.
Ja, jo, men lite så.
Men om man då tittar i ett bredare Sverigeperspektiv, inte bara på bostads- och kommunsektorn, finns det något positivt att hänga upp sig på?
Det mest positiva där skulle jag säga att vi har ju faktiskt enormt starka statsfinanser skulle jag säga. Tittar man ändå från 90-talet, efter 90-talskrisen, så har man ju infört ett finanspolitiskt ramverk, ett överskottsmål, som gör att vi har fått en väldigt mycket lägre statsskuld och har ju idag en av de lägsta offentliga skuldsättningarna i hela Europa. Däremot så finns ju en ganska stor del av skulden i kommunsektorn. Men tittar man på statens skuld så har den sjunkit kraftigt under ganska lång tid. Och nu från regeringen så säger man ju såklart att man inte vill stimulera för mycket för att man vill inte spä på inflationen och motverka penningpolitiken. Men på sikt, alltså om vi får en ännu värre konjunkturell utmaning och dessutom en fallande inflation, så har staten väldigt god ekonomi för att kunna stötta olika sektorer i ett senare skede.
Ja, men vad bra. Mm. Tack så mycket. Vi får se då hur ekonomin utnyttjas framöver. Yes. Tack så hemskt mycket för att du kom till Röda Allmännyttan.
Tack så mycket för att jag fick komma.